En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Om jag säger liksom Belgien, eller jag säger Kung Leopolds Kongo, jag säger gummihantering. Vad är det för bilder som kommer upp för dig?
Dessvärre är det ju då de här avhuggna händerna jag ser för min inre blick. Det var ju en bestraffningsmetod som figurerade den här tiden. Det började väl med att de här soldaterna skulle visa upp avhuggna händer för att visa då för sina överordnade att de inte hade slösat med kulorna. Utan att de hade skjutit mot människor. Visst var det började?
Det var så, då skulle man lämna in en högerhand för att visa att det finns en död person bakom det avlåsta skottet.
Vilket ju är groteskt i sig.
Och man rökte ju de här händerna också för att de skulle hålla sig i värmen. Och man förvarade dem ju i korgar. Och samtidigt då tog man för att få folk att ge sig ut på de här farliga liksom, gummiexpeditionerna. Så tog man ju deras familjer som gisslan. Så det fanns ju, det handlade om ren och skär tvångsarbete.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hej Andreas, kul att se dig igen.
Tjena Olle.
Idag tänkte jag att vi skulle prata om Kongo faktiskt. Men inte dagens Kongo utan det är Kongo som får en koloni under den belgiska kungen Leopold den andra. Vi känner ju det här som Kongofri staten eller kung Leopolds Kongo. Men jag tänker för att du ska komma i stämning så ska jag måla upp en scen för dig som vi kan liksom använda för att ta avstamp.
Det känns som det skulle kunna bli lite obehagligt.
Ja, vi ska flytta oss nu i både tid och rum och vi ska bege oss till Antwerpen. Året är 1898.
Ja.
Och vi betraktar den här scenen genom ögonen på en engelsman, en rederitjänsteman från Liverpool som heter Edmund de Morel. Som har skickats till Belgien för att övervaka lastningen och lossningen av fartyg som har gått mellan Kung Leopolds, Kongo och hamnen i Antwerpen. Nämligen så att det är ett dotterbolag till hans rederi som har ensamrätten på detta. Och han går runt här och tittar på fartygen, njuter kanske lite grann av havsluften. Men det han får se den här dagen, det gör honom minst sagt en smula bekymrad. Han ser hur båtar kommer från Kongo fullastade med gummi, fullastade med elfenben. Och så ser han hur de båtar som går tillbaka till Kongo innehåller saker som vapen, ammunition, europeiska och framförallt belgiska officerare. Och det här får de att börja fundera. Mm. Vad är det egentligen som händer i Kongo? Mm. Är det inte så som Leopold har sagt att han bedriver ett humanitärt projekt i Kongo för att komma åt den här förhatliga handeln med slavar som framförallt araber bedriver här. Eller vad är det som håller på det här? Det här han ser kan ju inte tolkas som annat en tecken på att det kan det vara slavarbete.
Mm.
Och han bestämmer sig för att han måste undersöka det här. Han måste göra något. Och där kan jag tänka mig att vi kan ta avstamp för idag.
Mm.
Alltså vad är det som belgarna och framförallt då kung Leopold gör i Kongo?
Mm.
Och det här är ju en del av det som vi känner som den allmänna europeiska imperialismen.
Mm.
Vi förknippar det med sent 1800-tal.
Mm.
Andreas, varför just då? Och vad handlar den europeiska imperialismen egentligen om?
Ja, men det är ju en ganska gigantisk fråga du utsätter mig för det här.
Vi kan smala av den lite.
Nej, låt mig pröva. Jag tror att det är tre, fyra saker tror jag är viktiga här för att förstå den här nya fasen. Alltså, kolonialism är inte något nytt. Men det kom in i en ny aggressiv fas, väldigt expansiv fas och väldigt blodig fas under andra halvan av 1800-talet. Jag tror det både finns ekonomiska, politiska, psykologiska och teknologiska och mediala drivkrafter. För det första så tror jag att det var i viss utsträckning en konsekvens av industrialiseringen och den internationalisering av ekonomin som kommer i kölvattnet på det här med det industriella genombrottet. Alltså alla de här stormakterna är ju industrinationer på jakt efter råvaror, på jakt efter nya marknader och så vidare.
Och till viss del också arbetskraft.
Ja, precis. Det tror jag är rena. Jag tror dock inte att det är den avgörande. Lika viktigt är den politiska aspekten som jag tror i hög grad handlar om nationalismen och nationell prestige. Alltså det här med att ha en koloni over there, långt borta, det blir en prestigesymbol för en civiliserad europeisk nation av en viss rang på den här tiden. Det handlar alltså lika mycket om rivaliteten mellan de europeiska staterna som kommer till uttryck här då, inte minst i Afrika, men också i Asien.
Med andra ord egentligen, ska man vara en europeisk stormakt så behöver man ha kolonier. Ja. För det ingår liksom i stormaktens status, stormaktens prestige.
I hög grad, det här tror jag då är Storbritannien i hög grad som är en förebild för många mindre europeiska nationer. Och nya europeiska nationer som inte minst Bismarcks Tyskland som vill ha en plats i solen, som man säger.
Och även det nya enade Italien börjar ju också bedriva imperiepolitik.
Och det ganska nybildade lilla Belgien, någonstans där i mitten av alltihopa.
Ja, Belgien har ju då, Belgien bildas väl 1830.
Ja, precis.
Så det är ju en ny stat.
Också. Väldigt ung stat.
Absolut.
Men som punkt nummer tre så tror jag teknologin är väldigt viktig också. För nu har det kommit då en rad teknologiska landvinningar, av vilka inte minst ångbåten och telegrafen är väldigt viktiga, så som gör det möjligt att liksom genomföra och koordinera den här typen av, vad ska man säga, långväga expansionsprojekt. Men det är också andra grejer, liksom maskingeväret, kinin heter det, va? Eller säger man kinin? Alltså,
kinin som man använder för att bota malaria.
Ja, precis.
Eller hålla på malaria, eller en ny schack i alla fall.
Ja, precis. Som gör det liksom realistiskt att ge sig in i till exempel då det inre Afrika. Det kunde man inte göra tidigare. Alltså, det var ju fortfarande livsfarligt under 1800-talet, men tidigare så hade det varit liksom verkligen en dödsfälla. Och så tror jag då, som den sista och i min världsbild kanske den viktigaste och lite bortglömd i kraften, det är det här med mediernas roll. Det här var ju också en period då vi får den moderna tidningen. Alltså, tidningar kom ju redan på 1600-talet, men det här på 1800-talet började komma liksom så här moderna dagstidningar som riktar sig till en bredare allmänhet och har en stor utrikessektion och följetonger som är spännande med cliffhangers. Och många av de där följetongerna, det var ju reseberättelser publicerade av upptäcktsresenärer à la Henry Stanley, som både var journalist, upptäcktsresande och entreprenör i största allmänhet. Alltså, han var en hjälte, mediehjälte.
Det där är jätteintressant, hur just de här olika rollerna går ihop.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Alltså de som gör det inre av Afrika känt vid den här tidpunkten, det är ju just upptäcktsresande och missionärer och äventyrare och gränsen mellan de här rollerna var ju minst sagt flytande, får man ju säga. Och det har vi ytterligare en aspekt, tror jag, som man ska lägga till då, till de här europeiska drivkrafterna bakom, så att säga, det som blir imperiepolitik. Att det handlar om också, en del betraktade ju liksom imperialismen som en slags skyldighet.
Mm.
Jag tror Cecil Rhodes sa att världen skulle vara en mycket bättre plats att leva på om alla vore engelsmän.
Precis.
Alltså det är som Kipling talar om, som the white man's burden.
Ja.
Europeernas skyldighet att sprida den europeiska civilisationen över världen.
Naturligtvis, den moderna rasismen.
Absolut. Enkelt. Och precis som du säger, alltså många av de här skriver ju tidningarna, de gör föreläsningsturnéer. De är ju, med risk för att vara anakronistisk, det här är ju det sena 1800-talets rockstjärnor.
Ja.
Och en av dem är ju just Henry Morton Stanley.
Ja,
vad vet vi om honom?
Dr. Livingstone, I presume.
Absolut. Och historien är?
Ja, men alltså, han gav sig iväg för att leta efter den berömda missionären Dr. Livingstone. Sponsrad av, det är New York Times, New York...
Han är ju journalist på New York Herald.
New York Herald.
Och skickas till London. Och en dag så blir han ju kallad till huvudkontoret i Paris. Och kommer upp där till sin redaktör som spänner ögonen igenom och säger att nu får du lägga allt du har för händer. För nu har jag ett uppdrag till dig. Och jag kan liksom se det här framför mig, hur redaktören nästan lite blossande av upphetsning pekar med hela handen och säger: Find Livingstone.
Ja.
Och det gör han.
Och det gör han ju. 1871.
Ja.
Med de här berömda orden då, där vid Tanganyikasjöns stränder där, i en liten hydda där han kommer fram.
Och Livingstone har väl malaria då, tror jag, är ganska illa.
Ja, precis. Han överlever inte speciellt länge efter det, va? Men det gör ju Stanley. Och han täljer ju guld efter det här. Han skriver en bok om det som heter How I Found Livingstone.
Ja,
heter
som blir en bästsäljare.
Ja, 1872 utkommer den.
Ja.
Men är den inte också en följetong, tror jag, i all världens tidningar?
Och det är ju här som också kung Leopold på något sätt börjar få upp ögonen för Afrika.
Just det.
Han har ju läst vad Stanley har skrivit och han är ju svårt intresserad av detta. Och det är ju rätt intressant. Så säger Belgien är ett ganska nytt land, grundat 1830.
Ja.
Man behöver en koloni
av
prestigeskäl.
Ja, landet har mindervärdeskomplex.
Absolut. Och så nu har jag läst en ganska liksom rolig sak. Jag vet inte om det stämmer eller om man får skriva det på de historiska anekdoternas konto, men att en annan skäl till att Leopold ska liksom ha försökt liksom fly sin egen verklighet genom ett kolonialt äventyr var hans olyckliga äktenskap med Marie Henriette av Habsburg. Hon beskrevs som havandes huvudsakligen två egenskaper. Förutom då det här otroligt hesa skrattet som trängde genom märg och ben, att hon var oerhört förtjust i hästar. Och kontrasten då var Leopold själv då, som beskrevs som humorlös och fullständigt livrädd för hästar. Och någon i hans omgivning där uttryckte som så att det här äktenskapet mellan Leopold och den här habsburgska prinsessan kunde liknas vid ett äktenskap mellan en stalldräng och en nunna. Och här spelade då Leopold nunnans roll.
Ja, det är
sant eller inte, men det är ju som en psykologisk insikt i Leopold.
Men det, för att bara nämna då som en liten parentes, det är ju att det är ju intressant att det finns ju ett antal väldigt kontroversiella ryttarstatyer av den här då uppenbarligen hästförskräckta kungen, som ju ser väldigt manlig ut med stort skägg och så här husaruniform, både i Bryssel och så var det väl den i Antwerpen som revs ner häromåret.
Och det var nog, får man nog skriva nästan på 1800-talets genrekonto, att är man riktig kung så sitter man på häst till häst helt enkelt.
Förmodligen.
Ja, så han fick väl anpassa sig där.
Också det där mindervärdeskomplexet.
Absolut.
Men han ville väl desperat gärna ha en koloni, för att han ville att Belgien skulle vara ett stort land. Alltså jag har ju läst att han också var ute, för han började med att försöka köpa Filippinerna, va?
Ja.
Av Spanien. Men det gick inte så bra.
Det gick inte så bra. Så då började han kasta ögonen på Afrika.
Det låter som Donald Trump.
Lite grann så.
Köpa Grönland.
Men då började han liksom, då började han ju fundera här. Han tar väl egentligen fram en karta i princip och så tittar han vilka områden finns det som fortfarande lediga, för han vill ju inte heller åka i konflikt med de här, framförallt Storbritannien och Frankrike då. Och då är det ju så att alltså europeerna har ju känt till Afrikas kuster egentligen sen sent 1400-tal.
Just
där man grundade handelsstationer, Elfenbenskusten, Slavkusten, Guldkusten. Precis, efter de här varorna man hämtar där.
Just det.
Men Afrikas inland, som du nämnde, kininet, man ville ju inte in där. Vad finns det där inne? Och sjukdomar och vilda djur. Utan det är ju först nu som Afrikas inland blir känt.
Mm.
Och det blir också då, tack vare de upptäcktsresande, alltså känt hur stora rikedomar som döljer så här. Mm. Här finns det ju någonting att hämta. Mm. Samtidigt då med synen på, med den rasistiska synen på Afrika och afrikanerna, att det här är områden som är terra nullius, alltså tillhör ingen alls. Nej. Det finns ingen kultur, det finns inga statsgränser. Det är bara fritt fram för den som vill att ta för sig. Ja,
ur ett europeiskt perspektiv.
Och då faller ju liksom Leopolds blick där på här, Kongo.
Just det.
Det skulle vara.
Så följer han väl Stanleys reseberättelser också.
Precis. Och han får ju också kontakt med Stanley. Han vill ju ha Stanley som medarbetare. Man grundade den här Afrika...
Internationella Afrikasällskapet.
Precis, på 1870-talet. Och redan och här sätter ju liksom... Det är ju här Leopold börjar så att säga marknadsföra sig själv som någon slags humanitetens förkämpe. Att det är liksom en europeisk plikt att ta sig till Afrika. Inte minst då för att lösa de här problemen med den förhatliga slavhandeln. Ja,
precis, det var väldigt mycket white man's burden över den där retoriken. Ja. Att han skulle sprida civilisationens ljus och... White man's burden, alltså den här berömda dikten av Rudyard Kipling som kom 1899, som ju har ett väldigt rasistiskt budskap, eller vad man ska säga, som handlar om den vite mannens plikt att bringa civilisationen ut till mindre civiliserade folkslag.
Precis.
Inte minst afrikaner och asiater, alltså då, ur dåtidens perspektiv.
Och det blir så att säga imperialismen som någon slags korstågstank nästan då, att om inte sprida religionen så i alla fall civilisationen, och oftast gick ju det här hand i hand. Men det Leopold gör här nu, det är att han kontaktar ju faktiskt Stanley och säger, kan inte du hjälpa mig?
Mm.
Och som jag förstår det så är Stanley lite avvaktande till att börja med, men han lyckas i alla fall få Stanley att komma till Bryssel.
Mm.
Och han övertalar också Stanley att gå i hans tjänst, och han skickar ju ner Stanley då till Kongo.
Ja.
Med uppgiften att sluta kontrakt med lokala hövdingar.
Mm.
Och det här är också intressant, för här krockar ju liksom ett europeiskt ägandebegrepp, minst sagt, mot ett afrikanskt ägandebegrepp, där ägandet till jord betyder någonting helt annat. Och han lyckas, han är otroligt framgångsrik i sitt arbete i Afrika. Han grundar ju en militärbas, eller en bas först, han börjar bygga järnväg. Han skriver kontrakt med, jag tror det är flera hundra hövdingar, som då ger upp landområden i utbyte mot vapen, värdelösa föremål och så.
Mm.
Och sen kommer han tillbaka till Europa. Och då är vi inne någonstans på 1880-talets början.
Just
det. Och det är ju nu som liksom den stora europeiska kapplöpningen om Afrika inleds på riktigt egentligen i tid. The Scramble for Africa. Alla länder är beredda här att liksom roffa åt sig det som finns.
Just det.
Och vi nämnde ju det här med att olika europeiska länder vill ha kolonier.
Ja.
Och ett annat land som också är förhållandevis nytt och som också vill ha kolonier, det är ju Tyskland.
Ja, Otto von Bismarcks skapelse.
Men vad är Bismarcks dilemma här då i början av 1800-talet? Han kallar ju till en konferens i Berlin 1884-85. Varför gör han det?
Jo, men det handlar väl det som att han ska, det handlar ju inte minst om att han ska försöka hålla Frankrike och Storbritannien i schack. Alltså de har ju ett försprång i det här koloniala projektet.
Det gör han ju, och han vill ju också att han är ju jätterädd för att Tyskland då, som är ganska nyligt, de klarar inte av, inte redo för ett europeiskt storkrig, och är ju jätterädd för att en konflikt i Afrika mellan europeiska länder ska spilla över och bli en europeisk konflikt som han inte vill ha. Så det han säger är, vi måste dra upp riktlinjer för hur expansionen i Afrika ska gå till.
Precis, det handlar i hög grad om att reglera det koloniala äventyret. Det är ju på något sätt väldigt, väldigt tyskt.
Ja.
Måste man ju säga. Så det ska vara klara regler och riktlinjer. Alltså europeiska regler och riktlinjer.
Alla besittningar ska vara verkliga. Precis. Det räcker inte med att peka på kartan och säga det här är mitt.
Precis, precis.
Den som har områden vid kusten har förhandsrätt till områdena inomför.
Precis, men undertexten är hela tiden ur Bismarcks perspektiv att hålla Frankrike och Storbritannien i schack.
Ja.
Och det är det som leder till att kung Leopold då får Kongo-bäckenet, the Congo Basin, som sin personliga domän. Alltså ett område som är lika stort som typ Europa. Som sin personliga egendom.
Och det är det som blir en av ett av resultaten då av den här Berlinkonferensen. Det är ju att kung Leopold den andra faktiskt får den så kallade Kongofristaten. Och det här är ju, vi pratar ju om brittiska och vi pratar om franska kolonier. Men det här är ju en annan typ av koloni. För det här är ju inte Belgiens koloni. Nej. Det här är ju en koloni som Leopold driver som privatperson. Det här är hans personliga projekt.
Precis. Precis, man är nästan frestad att ifrågasätta begreppet koloni i det här sammanhanget. Men det kanske vi kommer till lite senare.
Ja, vi kan väl komma in på det. Alltså, nu har Leopold fått sin koloni. Han är den som äger Kongofristaten. Och så skickas du allt fler belgiska administratörer, belgiska militärer till Kongo. Och vad är det de gör? Alltså, vad är det som händer? Det här, alltså, vad är Leopolds drivkrafter? De är ju inte helt humanitära.
Nej, det är de ju inte. Frågan är om han själv någonsin trodde det egentligen. Men alltså det handlar ju framförallt om att exploatera det här landet. Att suga ut alltså de råvaror som fanns där. Alltså, det börjar med elfenben och det utvecklas då till rågummi. Och det är där verkligen, det verkligen, vad ska man säga, brakar ihop i våldsexcesser. Men det börjar väl med att han bygger ganska snabbt upp en legostyrka som heter Force Public, alltså den allmänna styrkan, som ju domineras av europeiska officerare. Det är väl både belgare och relativt många svenskar.
Faktiskt ganska många svenskar också.
Hundratals svenska officerare som är ute efter att få lite stridserfarenhet. Plus att man också tar in då afrikanska soldater då som underbefäl och meniga. Och det är väl framförallt afrikaner från den brittiska delen av Afrika, de brittiska kolonier. Folk som inte har kopplingar till de existerande samhällsstrukturerna omkring Kongobäckenet. För de får ju fram på ett väldigt våldsamt sätt. Man börjar väl helt enkelt, man bygger upp något otroligt primitivt skattesystem, som jag har förstått det. Som ju delvis sveps in i någon slags civiliseringsretorik. Alltså det med civiliserade folk, de betalar skatt. På så sätt får man ett fungerande samhälle. Och skatten kräver man in då in natura. Till att börja med ska de här folket som bor omkring Kongofloden betala genom elfenben, leveranser av elfenben. Och sen tvingar man ut dem i skogen för att hitta gummiträd där de kan utvinna rågummi. Och levererar de inte, så väntar det väldigt hårda straff.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det först började med elfenben, och det var ju en brutal hantering i sig, de här vi kallar elfenbensräden, när man tvingar ut afrikaner i djungeln på rovjakt på elefanter.
Det var det.
Och de måste handla med just belgarna. De får inte handla med någonting annat. Man köper ju upp mängder med elfenben till oerhört låga priser. Och redan här går man ju våldsamt fram. Man använder ju alltså en symbol nästan på för liksom rovdriften på elfenben. Det är ju den här piskan, chikotten, som är gjord av soltorkad flodhästhud. Som då får väldigt, väldigt vassa kanter. Och som river upp fruktansvärda sår på den som blir piskad med det. Och jag läste någonstans att man räknar med att 25 rapp var lika med medvetslöshet. Och 100 rapp, man död.
Just det.
Så där börjar ju egentligen den här råheten egentligen. Som man naturligtvis också har rasistiska förtecken. Att de betraktades inte som människor. Eller i varje fall som mycket lägre stående människor.
Just det.
Och sen kommer ju då gummit.
Ja.
Dunlap uppfinner det här gummidäcket.
Ja, uppspara gummidäcket.
På 1890-talet.
Just det.
Och Kongo har gått om rågummi.
Ja.
Hur gör man när man samlar en gummi?
Jo, men vad gör man? Man ska skärma inte strimlor i så här gummiträd.
Ja, det är väl saven i gummiträden som man är ute efter. Och det är också ett arbete som det krävs. Vill man exploatera ett land är ju gummi, alltså produktion av naturgummi, utmärkt. Kräver mängder med arbetskraft. Det har man. Kräver ingen utrustning. Det handlar bara om att ha hårda nypor, så att säga.
Ja,
för att det här var ju ett farligt arbete.
Ja. Och kniv ska man väl ha.
Kniv ska man gärna ha.
Man ska karva upp träd, helt enkelt.
om jag säger liksom Belgien, eller jag säger Kung Leopolds Kongo, jag säger gummihantering, vad är det för bilder som kommer upp för dig?
Dessvärre är det ju då de här avhuggna händerna jag ser för min inre blick.
Mm.
Det var ju en bestraffningsmetod som figurerade den här tiden. Som, det började väl med att de här soldaterna skulle visa upp avhuggna händer för att visa då för sina överordnade att de inte hade slösat med kulorna. Utan att de hade skjutit mot människor. Visst var det började?
Det var så, då skulle man lämna in en högerhand för att visa att det finns en död person bakom det avlossade skottet.
Vilket ju är groteskt i sig.
Och man rökte ju de här händerna också för att de skulle hålla sig i värmen. Och man förvarade dem ju i korgar. Och samtidigt så tog man för att få folk att ge sig ut på de här farliga liksom, gummiexpeditionerna. Så tog man ju deras familjer som gisslan. Så det fanns ju, det handlar ju om ren och skär tvångsarbete, slavarbete.
Det var slavarbete som man, det handlade
absolut,
om.
Som man bedriver här.
Ja. Det var väl hela familjer som skickade ut. Det var kvinnor och barn, men alla skulle ut i skogen. Och det gjorde väl också att jordbruket, det existerande jordbruket förföll väl fullständigt. Alltså det blev ju också en svältkatastrof.
Ja, de tvingas ju bli råvaruproducenter åt europeerna. Ja. Så många andra kolonier också, visst då.
Exakt.
Det här är ju svårt att hålla hemligt. Och det här var ju naturligtvis väldigt inkomstbringande. Jag läste någonstans att vinsterna på gummi 64-falligas under loppet av 10 år. Ungefär från 1890 fram till 1904. Så kung Leopold gör ju otroligt stora pengar på detta. Du berättade förut att du hade bott i Bryssel. Alltså att man ser det här. Hur använder Leopold delar av sin hopskrapade förmögenhet?
Jo, men alltså, han försöker göra liksom Bryssel lite grann till du vet, en ny metropol i Europa. Alltså Paris och London. Alltså, han använder väldigt mycket pengar på att liksom, bygga upp en storslagen arkitektur. Det är ju mängder av snygga trumfbågar och bara Afrika-museet som de har där är ju ett palats, verkligen. Och det är massor av Leopold II statyer på olika ställen i stan. Så använder inte minst på liksom att skapa en magnifik huvudstad.
Det kommer helt enkelt ganska mycket pengar till Belgien genom den här...
Genom kungen.
Genom kungen, ja.
Ja.
Men, för det finns ju alltid ett men... Den här rovdriften går ju inte att hålla hemlig hur länge som helst. Utan det börjar ju läcka ut uppgifter redan tidigt 1890-tal om att det som belgarna under Leopold gör i Kongo inte har någonting med humanitär verksamhet att göra. Och en av de första som läcker som publicerar uppgifter om vad han har sett i Kongo är ju faktiskt en svensk missionär.
Edvin Sjöblom,
som 1895 skriver en artikel på svenska som handlar om just rovdriften på gummi i Kongo. Han beskriver de här avhuggna händerna. Och han skickar ju också, han är ju baptistmissionär, han skickar ju uppgifter till baptisternas högkvarter både i Storbritannien och USA. Som väljer att inte liksom gå vidare med de här uppgifterna utan man vill handla med Belgien och man vill inte komma på kant med kung Leopold. Men han fortsätter ju skriva och en del av hans artiklar publiceras ju också i engelskspråkiga tidningar. Och samtidigt börjar ju ännu fler skriva och helt plötsligt då är vi tillbaka där vi började då när den här de Morel går i Antwerpens hamn och säger vad är det jag ser? Och där någonstans kring sekelskift 1900 så börjar ju uppgifterna dugga tätare och tätare och tätare.
Han börjar ju också skriva, Morell. Alltså
Morell skriver också.
Han använder ju medierna som sitt vapen.
Och nu kommer ju också den här, man ska kalla för inte sanningskommissionen, men man bestämmer sig för att man ska tillsätta kommissioner.
Ja.
Så vad är det som händer?
Ja.
Och britterna skickar ju en man som heter Roger Casement till Kongo.
Just det, vad är det? Är det Congo Reform Movement? Något sånt där?
Och han beskriver ju det här, jag för mig att det är han som stöter på en korg med just avhuggna händer.
Ja.
Och att det är händer som flyter i en flod, för man har liksom tömt just de här händerna där när man har redovisat.
Ja.
Så.
Human waste.
Och Leopolds svar på detta blir ju att tillsätta en egen kommission.
Ja, just det. Ja.
Som ironiskt nog kommer fram till samma sak.
Ja.
Alltså det belgarna ägnar sig åt i Kongo är ju ren och skär rovdrift.
Ja.
Och det går ju så långt så att när vi kommer in en bit på tidiga 1900-talet varken kan eller vill ju Belgien behålla sin koloni längre.
Nej,
han gör sig ju av med den.
Ja, han förlorar ju kolonin, precis. Och den övertas av det belgiska parlamentet.
Just det, han fick betalt för den, va?
Just det, precis.
50 miljoner eller någonting sånt.
Är det någonstans där?
Någonting sånt, ja. Så han gör sig liksom av med problemet där på något sätt, får man väl säga.
Precis.
Och man brukar ju säga att för att hanteringen av lokalbefolkningen under belgiska Kongo blir ju i alla fall något bättre, eller blir bättre än vad det var under Leopold.
Vi kanske ska poängtera att han är ju kontroversiell idag, men det var han ju också under slutet av sin egen levnad. Alltså han gick ju i vid hans begravning så var det burop längs kortegen, alltså längs gatorna. Så att han gick ju i graven som en vanärad monark på grund av det här.
Och han dör ju också ganska snart efter.
Året efter, va?
Ja, han dör 1909. Ja.
Precis.
Och man kan väl mycket väl tänka sig att det här tog ganska hårt på honom, naturligtvis.
Man tar känsla att säga, det hoppas vi.
Ja, och det är ju ett ganska stort fall från att han var ju faktiskt hyllad i pressen i början.
Precis.
Som en humanitetens förkämpe.
Absolut.
Och det här blir ju liksom humanitetens antites som dyker upp.
Han hade satt sig på en väldigt hög häst.
Han hade satt sig på en mycket, mycket säga. Hög häst.
Och föll väldigt, väldigt hårt. Jo, exakt. Men det är ju intressant det här. Medierna spelar faktiskt en ganska dubbel roll i allt det här. Jag menar ju att medierna var en viktig men kanske lite bortglömd drivkraft bakom hela det koloniala eländet, if I may say so. Men sen får de också en viktig roll som, vad ska man säga, språkrör för de här visselblåsarna. Så det är en dubbel roll, både en skurkroll och en hjälteroll.
Och det visar ju också vilken betydelse den här framväxande dagspressen får.
Precis,
under 1800-talet. Förlåt?
På gott och
ont. På gott och ont, absolut, absolut. Och sen fortsätter ju egentligen den europeiska kolonialismen, tar ju inte slut med Leopold den andra. Utan det är ju någonting som egentligen pågår fram till andra världskrigets slut, skulle jag påstå.
Ja. Mm.
När FN grundas, som då per definition blir en anti-imperialistisk organisation.
Just
som
det.
Säger att man ska verka för koloniernas frigörelse. Och så.
Just det.
Så vi har ju någon slags avkolonisering som påbörjas en masse under tiden efter andra världskriget. Men som inte avslutades förrän på 70-talet.
Precis.
Men om vi går tillbaka till Kongo och talar lite grann om det koloniala arvet. Hur ser du på det?
Jag är det annat än eländes elände? Jag menar, alltså det är rovdrift. Det begreppet har använt, det handlar ju om folkmord, alltså det är ju miljoner kongoleser som mister livet i allt det här. Man står sönder den existerande samhällsstrukturen fullständigt utan att det byggs upp något nytt. Alltså det är det som kanske skiljer, tänker jag, Kung Leopolds Kongo från många andra kolonier. Alltså många andra, tror jag, kolonialmakter använder sig av brutala metoder. Men i de brittiska kolonierna och franska kolonierna så var det åtminstone en ansats till att liksom bygga upp samhällsinstitutioner. Det blev därför på sikt. Det saknades ju fullständigt i Kung Leopolds Kongo. Det var den här järnvägen som egentligen bara handlade om att köra ut all elfenben och alltså det här rågummet. Men annars var det ju utsugning och det var våld.
Och det ser man ju också när Belgien lämnar Kongo då 1960. Att det omedelbart blir konflikt. För det finns inga fungerande institutioner. Ingen fungerande utbildningsväsen att bygga på.
Nej, precis. Det krossades ju av belgarna när de kom. Och svenskarna.
Men hur ser du, om man tänker då på det som européerna gör i Afrika då, under say, perioden grovt sett 1880-1914.
Ja.
Hur spiller det här över på Europa?
Det är, man får nästan mardrömmar när man tänker så. Alltså, för jag tror ju att det här ledde till en brutalisering av europeisk kultur och inte minst europeisk maskulinitet i största allmänhet. Och jag tror att 1900-talets historia i Europa skulle ha sett väldigt, väldigt annorlunda ut om vi inte hade haft den här koloniala misären i slutet av 1800-talet.
Och en del vill ju också klassa det som händer i belgiska Kongo, eller Leopolds Kongo, som ett folkmord. Och folkmordsdefinitionen är ju omdiskuterad. Det är svårt att bevisa uppsåt i det här fallet, kanske att syftet var att döda, utan det blir konsekvensen av politiken. Men många skulle nog säga att det här är någon slags en folkmordsliknande händelse, alltså ett slags kolonialt folkmord i varje fall, även om det ligger utanför FNs definition av vad folkmord är.
Precis, alltså utan att vara en folkrättsexpert på något sätt så tycker jag inte att det känns kontroversiellt att använda folkmordsbegreppet i det här sammanhanget.
Nej,
absolut inte.
För det var det, absolut. Man kan ju också konstatera att många av de metoder som européerna tillämpar i Afrika tillämpas sen i Europa. Vi har engelsmännen och koncentrationslägen, boerkriget.
Precis. Mycket av det där importeras ju direkt från, vad ska man säga, det koloniala laboratoriet till Europa. Det är det som sagt nazisterna använde sig av under andra världskriget. Så. Som sagt, 1900-talets historia skulle ha sett väldigt annorlunda ut om vi inte hade haft det. Jag tror definitivt att det leder till en allmän brutalisering av både internationella relationer och relationer mellan människor i största allmänhet.
Man skulle egentligen avslutningsvis kunna säga att den europeiska imperialismen bidrar också till två världskrig.
Helt klart.
Som faktiskt startar i Europa.
Helt klart.
Då tror jag vi avrundar där. Tack för det.
Tack ska du ha.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.